Bostadspodden som presenteras av Fastighetsbyrån. Idag sitter jag här med en bostadsrättsmäklare, André Byström. Välkommen hit.
Stort tack. Känns roligt att få vara här.
Ja, det känns jättekul att ha dig här. Jag har verkligen sett fram emot att få sitta här med dig och prata om köp- och säljprocessen vad det gäller bostadsrätter. Jag vet att du har en gedigen erfarenhet. Du har varit mäklare i dryga 6 år. Och där du under de här 6 åren har varit specialiserad just på försäljning av bostadsrätter. Så att här kommer nog bjudas på en annan kunskap, känns det som, va?
Det hoppas jag. Jag hoppas att man har lärt sig både det ena och det andra under de här åren och kan förmedla det ut i den här podden också.
Ja, härligt. Då har vi förutsättningar för att köra igång då. Vi tar oss direkt fram till det här med att köpa en bostadsrätt. Om jag är ute och letar bostadsrätt, vad har du för tips till mig som söker bostad?
Ja, det första jag tycker och det som jag tycker är ett bra tips, det är att egentligen börja och självklart börja skanna om marknaden, vad som finns ute både på Hemnet men sen också på våran hemsida, på Fastighetsbyråns hemsida, så har vi ju ett väldigt, väldigt stort utbud av kommande försäljningar på gång, som vi kallar det. Och så sen så kanske man börjar ringa in lite olika, som i mitt fall här, några lägenheter som man är intresserad av och vill komma och titta på. Då kommer man ju börja ta kontakt med oss mäklare också. Och då kommer man nog ganska snabbt märka att alla vi jobbar lite på olika sätt, och det gäller att hitta en mäklare också som man känner att man har förtroende för och känner att man kanske kan bolla lite grann med och ställa frågor till. Sen behöver inte det alltid betyda att det är den mäklaren du kommer att köpa av i slutändan, men det är skönt att ha en mäklare som du vet att, ja, men är det några frågor eller något sånt här som jag funderar på i min köpprocess, så kan jag alltid höra av mig till André till exempel och ställa frågor så att han kan guida mig också hur jag ska göra eller hur jag ska tänka och så vidare. Sen så tycker jag det att när man kommer tillbaka till den här själva, ja, men köpprocessen och man faktiskt letar en bostad, så men det är svårt att veta själv exakt vad man kanske alltid är ute efter i början också när man börjar leta, utan det kan vara allt ifrån att man tittar väldigt brett till en början, att man bör sen börja inringa områden, att här vill jag bo, där vill jag inte bo. Men för att komma så långt i den processen så behöver man oftast komma ut och börja gå på visningar. Och det ska man inte vara rädd för, utan ut, börja gå på visningar, få känslan av vilka områden kan jag tänka mig, vilken typ av lägenhet kan jag tänka mig. För en del är väldigt så insnöade på att man kanske absolut ska ha en trea. Men sen börjar man komma på visningar och inse att, ja, men en stor tvåa med en rejäl kläkammare kanske passar. Eller tvärtom, att man kanske har tänkt en trea, men sen när man börjar komma på visningar så kanske helt plötsligt att man inser att man behöver ett rum till. Så att man behöver komma ut och börja känna och klämma på lägenheterna och även se vad som finns i de områden och den ort man letar. I det här fallet blir det ju Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kil då, som är vårt område här kring då, om man säger.
Mm. Men då för att sammanfatta lite, det första du pratade om det var ju att få tag i en mäklarkontakt som man får förtroende för. Och det är ju lite den här köpcoachen då. Och då innebär det att du som mäklare coachar även sådana som kanske går på visningar med andra mäklare.
Det stämmer. Det blir ju mycket så. Många sådana som framförallt kanske tar det steget och som man hjälper till att coacha, det är ofta sådana personer som, och om man säger spekulanter som kanske själva också äger en bostad. Så att de har hört av sig i god tid. Så att det är också någonting som jag kommer tipsa om. Jag vet inte om jag tipsar om det nu eller om jag kommer tipsa om det senare i podden här. Men att har man en bostad så är det också bra att i god tid komma igång och förbereda en försäljning av den. Och då blir det ju oftast att då etablerar man ju en mäklarkontakt som säljare av sin egen bostad, samtidigt som man då letar en ny större bostad eller mindre, beroende på hur situationen ser ut. Och då är det ju skönt att ha en mäklarkontakt som man känner att, ja, men jag kan alltid höra av mig till André, även fast det kanske inte gäller försäljningen av min egen bostad just nu, utan nu har jag gått på visning på den här lägenheten och den ligger ute med en kollega till dig, André, eller kan till och med vara en konkurrent, det hoppas vi ju inte, men det kan vara så. Och då hjälper jag ju självklart till att coacha ändå och ge tips och råd och idéer på vad man ska tänka på eller vad som kan vara bra att veta. För jag kan ju, i och med att man bara jobbar med lägenheter, så kan jag ju väldigt mycket om de flesta föreningar i stan och lägena och sånt som kan vara bra att tänka på i de specifika.
Jag vet ju, jag har ju hört det, det har ju hänt flera gånger att du faktiskt har tipsat såna här personer om att gå på en visning som de kanske inte skulle välja att gå på själv, och det slutar med att de köper just den lägenheten. Så du har sett att det är de här behoven som ni söker, men de kanske inte riktigt har koll på det själv.
Det stämmer jättebra, och det faller egentligen tillbaka väldigt mycket på det vi pratade, eller det jag nämnde i början här, om att det handlar mycket om att komma ut och lära känna både sig själv men marknaden också. Och är man ute och tittar mer så är det lättare för dig som är intressant att bilda dig en egen uppfattning om det. Men sen så är ju oftare jag träffar dig också, så kan jag ju känna dig som spekulant eller er som spekulanter. Och då kanske jag också kan ge ett bra tips på sådana lägenheter som ni kanske inte har tittat på tidigare men som faktiskt passar bra.
Bra. Så att det är helt enkelt en bra mäklarkontakt som du har förtroende för, och sen efter det så är det in i matchen. Och då är det visningar som gäller, som du säger, och går på flera. Vad är det för tips? Hur ska man tänka när man är på visningar då?
Egentligen vill jag redan börja innan visningen, för det tipsar jag alltid om, för det är väldigt många som inte tänker på det. Men många tänker på att man ska ut och börja titta, och det är precis det jag tipsar om också. Men jag tycker att oavsett om man är i ett jättetidigt skede, så tycker jag att man ska ta kontakt med banken för att se vilka förutsättningar man har. Och kanske prismässigt, eller vad man för en del tror väldigt att man har väldigt dåliga möjligheter att köpa, och så helt plötsligt träffar man banken och säger att oj, vi kan ju faktiskt köpa något som är ett par hundratusen mer än vad vi hade trott. Just. Och en del kanske har samma förväntningar som banken, och banken i vissa fall kanske sätter lite lägre. Så det är viktigt att ta kontakt med banken så att man får förutsättningar för att kunna göra sitt eget bostadsbyte och sin eget köp sen i framtiden. För det, i slutändan så kan det vara så att går man på en visning och man faller pladask och känner att det här är bostaden som vi vill bo i, då kan det gå väldigt fort. Mm. Det är inte alls säkert att det alltid gör det, men har man gått på drömbostaden och så sen så hinner man inte med för att man inte haft kontakt med banken innan, så är det en sån där grej som ligger och grämer dig i framtiden. Och det är skönt att då ge sig själv förutsättningar att faktiskt kunna vara med.
Precis, så det första tipset då, det är att se till att ha koll på dina förutsättningar ekonomiskt. Vilken nivå, liksom, vilka prisnivåer kan jag vara med på lägenheter, så att jag har en bra liksom, koll på det.
Precis.
Sen kommer vi till visningen då. Då kommer frågan igen då. När vi är på den här visningen, vad har du för tips? Hur ska man tänka på en visning?
Jag tycker att det viktigaste på visningen egentligen, det är att, alltså, om man säger, fånga upp bostaden, och i mitt fall då, eftersom att jag bara visar lägenheten, och få känslan för den lägenheten, och kanske inte gå runt på visningen och stirra ner i papperna. Eller vi jobbar ju mycket med digitala beskrivningar också, så att man får den både i mobilen och iPaden, och så man inte går och tittar ner och stirrar ner och läser all fakta om lägenheten i mobilen eller papperna på plats, utan då ska man lyfta blicken, gå runt, få känslan för lägenheten och titta om man tycker att bilderna stämmer överens med verkligheten. Och gör de inte det, så kan det vara bra att ta kanske lite noteringar om det, eller att komma ihåg. Sen alla de här, om man säger, hårda faktan, som allt ifrån vad det finns för förråd till övriga utrymmen i föreningen, vad det är för leverantörer på bredband och telefoni och tv och föreningens ekonomi och hur det ser ut. Allt sånt, det går ju alltid att ta över mejl och telefon sen. Mm. Så att det är ju självklart sånt som jag som mäklare på plats och svarar på. Men jag tycker inte att det är det man ska liksom lägga 80% av visningen på, utan tvärtom, att 80-90% av visningen tycker jag att som spekulant går runt, får känslan och känner in att är det här mitt boende som jag kan tänka mig bo i. Och den känslan tar man med sig sen. Och sen är man vidare intresserad, så hjälper jag till antingen på plats eller på mejl och telefon sen och svara på de här övriga frågorna som är minst lika viktiga. Men det går ju alltid att ta efterhand. Känslan behöver man ta på plats.
Mm. Och jag är tvungen att vara lite jobbig här, för nu har du sagt känslan 5 gånger här. Konkretisera, vad är känslan? Alltså, vad är din upplevelse av kundernas? Vad är känslan? För det kan ju vara liksom olika, men vad brukar det normalt sett vara?
Ja, men känslan, den är nog olika från kund till kund, men för min del så innebär känslan att är det här någonstans där jag kan tänka mig att bo?
Mm.
Passar in i det läget jag är i livet nu? Och där har ju alla olika, men för André 20 år så kanske känslan är rätt att man har nära ner till torget och bussar och tåg och restauranger och nattliv. Medan André 30 år så kanske jätteviktigt att det finns en förskola nära. Mm. Det finns en balkong där man kan sitta och ta en kaffe på morgonen. Medan André 50 år så är det andra grejer som spelar in. Och för André 70 år så är det kanske att det finns hiss i huset och så vidare.
Så det är alltså lite, om jag försöker att sammanfatta, att det är hur du kan föreställa dig att bo i bostaden utifrån hur den ser ut och det, där du är i livet.
Exakt. Ja. Det var bra sammanfattat.
Okej. Ja, men jag satt och tänkte på det, för att när jag och min sambo förverkligade våran dröm om att köpa ett hus, så var jag på visningen själv först utan henne. Och jag blev förälskad och såg bilder framför mig hur våran familj satt där och käkade julmiddag tillsammans, och hur våran dotter som inte var född då skulle springa runt i huset. Jag visste inte att det var en dotter, men det var mitt sätt och det var min känsla.
Mm.
Men, och det var ju mitt sätt att föreställa mig hur den här platsen, hur det skulle vara för mig att bo där. Så att då det är det här med känslan, den är inte alltid så lätt att beskriva, och som sagt, den är ju lite olika från person till person.
Det stämmer jättebra.
Ja, men spännande. Och sen då, efter man har varit på visning och sådär, så kommer man in i nästa del där, hur man kommer vidare. Man har bestämt sig att det här är någonting som jag är intresserad av. Hur går man vidare i den processen på ett bra sätt som spekulant då?
Ja, men en del spekulanter känner ju det på en gång, att jag, och då får man gärna säga det direkt på visningen till mig som mäklare, att ja, men jag är intresserad, vad är nästa steg?
Mm.
Men många får man ju det liksom, tar det när man pratar på telefon sen och tar det vidare den vägen. Och då är det ju återigen, faller jag ju tillbaks på det, men det viktigaste när man har kommit så långt, det är ju att man vet att man har klart med banken och finansieringen.
Yeah.
Sen så är det ju så att för att komma till något konkret sen, så behöver man ju alltid presentera ett bud.
Mm.
Och nu börjar jag prata utifrån mitt del som mäklare här, men det är väldigt, väldigt många som, när man börjar ringa runt och stämma av efter man har haft en lägenhetsvisning, så är det väldigt många som vill avvakta och se vad alla andra gör.
Mm.
Och jag tycker att första budet är inte så viktigt, det är det sista budet som är det viktiga. Och som spekulant, om man har fastnat för en bostad och en lägenhet och verkligen vill ha den, så tycker jag egentligen kanske bättre att man kommer igång och lägger bud, för att faktiskt se, kommer jag förverkliga drömmen i den här lägenheten och få köpa den här, eller kommer jag inte göra det? För ju tidigare man kommer igång med något konkret, då kommer jag tidigare få svar av de andra som eventuellt är intresserade också. Och då kommer du tidigare få svar om du kommer att förverkliga din bostadsdröm i den här lägenheten, eller om det kommer vara så att den går iväg till ett pris som du inte är beredd att betala, och då får man helt enkelt skaka av sig det och vi får hitta någonting annat åt dig.
Så om alla avvaktar, så riskerar man att dra ut på processen. Alternativt att det då kanske gör att man blir bortsprungen på vägen på något sätt.
Precis, du riskerar både att processen blir onödigt lång och lidandet på så sätt att det tar längre tid blir jobbigare. Du kommer att gå med en längre tid ovisst, får jag den inte.
Mm.
Och ju längre tid processen tar efter den visning som jag varit på till att vi kommer igång med bud, desto större är sannolikheten att det hör av sig nya intressenter som faktiskt är lika intresserade som du och vill vara med och buda. Och då kanske hade du skakat av dig om du hade presenterat ett bud i ett tidigare skede, för att då just hade det. Inte de haft möjligheten att komma med då.
Så det du säger, att det är det så att man har varit på en visning och man tycker att utgångspriset är att man är beredd att köpa den för det, så ska man i så fall presentera det för dig som mäklare, så att ni har, då kan börja jobba med affären.
Precis, att man kommer igång med det. För kommer man till det konkreta då, och att vi är på en prisnivå som du säger här då, utgångspriset, då vet vi att det är ett pris som säljaren är beredd att sälja lägenheten för också. Och blir det eller mer, då kommer vi inte dra ut på processen.
Nej,
men ligger vi under, eller att vi inte ens har kommit igång med budgivningen än, det är klart att då kommer vi inte ha någon brådska och avsluta affären om det är nya som hör av sig.
Mm.
Så att har man fastnat för en bostad och verkligen hittat den känslan som jag pratade om tidigare, då tycker jag att då ska man bara dra igång det. Sen ska man ju ha självklart alla pusselbitar på plats. Man ska ju inte stressa och pressa fram något så, men pratar man med mig som mäklare och jag säger att ja, men nu har du fått svar på din fråga, jag vet att du har lånelöftet klart och jag hör att du är intresserad, då tycker jag att då är det ingen idé att avvakta och se vad andra gör, utan då är det bättre att komma igång så att vi tidigare kan veta om den här bostaden blir din.
Mm. Ja, bra tips. Och sen så är det ju det som sker efter det är ju eventuell budgivning eller inte, och sen så kommer man då till steget man skriver kontrakt och sådär. Det är också ganska viktigt att ha med i sammanhanget att ingenting är klart förrän ett faktiskt köpekontrakt är skrivet då, för vare sig köpare eller säljare. Så att även om man vet att nu är under budgivningen, så först när vi skriver kontrakt så är det klart då. Men om vi går över på andra sidan här då, för som vi sa inledningsvis där, så det är ju inte allt för sällan så är det ju så att köp- och säljprocessen pågår parallellt. Och är man inte riktigt förberedd för att det är så, då kan det ju bli att man kommer i ett rätt så pressat läge, om man, nu har vi skrivit kontrakt på den här, nu ska jag sälja lägenheten. Och det har inte jag påbörjat än. Så vi leker med tanken att vi faktiskt är ett steg före där och börjar jobba med säljprocessen. Jag har en lägenhet, man ska säga. Hur går jag tillväga där?
Ja, men det är ju egentligen att ta kontakt med mig som mäklare, och där har vi ju så inne hos oss att det är ju jag och 7 kollegor till som bara jobbar med bostadsrätter, och det är det enda vi jobbar med fullt ut varje dag, och sälja lägenheter här i Karlstad. Mm. Och där har vi ju, som jag ser det, stans bästa förutsättningar och hjälpa dig som säljare på bästa sätt. Men att ta kontakt med mig eller någon av mina kollegor som bara jobbar med lägenheter, för då kan vi dels ta ett möte och titta på lägenheten och se vad och hur, vad vi tror om värdet och hur vi bedömer det. Mm. Så att ibland kan det ju vara så att det finns lite små tips som kan göra att du ökar möjligheterna för att få lite bättre försäljning när det gäller både tidsmässigt men också kanske prismässigt. Men sen också, om man säger på så vis att man gärna börjar förbereda en försäljning i god tid. Mm. Och börja förbereda en försäljning i god tid, som jag ser det, det behöver inte vara, det kan vara allt ifrån att det kan vara en månad innan till 2 år innan. Det beror helt på liksom läget och hur det faktiskt ser ut. För många kan ju ha en dröm att ja, men nästa sommar då vill jag bo i en större lägenhet eller ett hus eller hur deras liv ser ut och vad de är ute efter. Men att vi ser målet att om ett år ska vi flytta till ett hus. Så vet jag ju att ja, men tar jag kontakt med André redan nu, och André kan bedöma värdet, vi kan börja prata med banken. De har egentligen gjort klart de 2 första stegen som är det viktiga, för att dels vet vi vad vi har liksom lite mer i pengapåsen. Mm. Och utifrån det så kan vi prata med banken för att se vilket utrymme har vi att kunna köpa en bostad. Och tar man god tid, liksom den säsong vi sitter i nu, tidig vår, eller sen vår, tidig sommar kanske man ska säga.
Mm.
Så ja, men den här tiden är ju perfekt att börja förbereda en försäljning på så vis med bilder. Framförallt för att det är nu som de flesta lägenheter och bostäder är som finast. Till att man faktiskt kan göra beskrivning, man kan utifrån läget antingen lägga det som en kommande försäljning, som vi kallar det på gång. Eller att man bara kan ha det liksom i banken på så vis att man kanske inte gör så mycket aktivt med det just nu, men att man har det sparat sen om drömhuset skulle komma ut under hösten här. Men annars så har man allting klart för att kunna göra en försäljning med bästa möjliga förutsättningar bildmässigt. Och jag som mäklare kanske har till och med lite spekulanter som man kunna samla på med under tiden också. Så att kör man igång någonstans tidig vår nästa år, så är det, då har man bilder med löv i träden och man slipper snön på bilderna och så vidare. Så att det ger bättre förutsättningar både för lägenheten och få rätt betalt, men sen också för mig som mäklare att göra ett bättre jobb.
Det låter på det som när du berättar det här om att ska man köpa någonting så ska man börja andra änden först egentligen. Det första man gör är att titta på vad man har, både liksom värdemässigt men även vad man har för utrymme att köpa, och börja förbereda för en eventuell försäljning som kommer ske. Och sen utifrån det så kan man tillsammans med samma mäklare börja leta efter vad är det för något som finns.
Exakt.
Om man får välja alltså.
Precis. Och det är ju beroende på vad man är ute och letar efter också. För är det så att det är någon som letar en större lägenhet, så då, jag jobbar ju bara med lägenheter, så då har jag oftast ganska bra med tips kanske som jag redan nu kan informera om. Och är det så att man letar efter ett hus, då har jag ju mina duktiga villakollegor som bara jobbar med hus som man kan koppla in och som förhoppningsvis kan komma med bra tips där också.
Mm.
Men sen så också en bra förutsättning är att om man börjar med värderingen och du som säljare i det här fallet har tagit det vidare och pratat med banken, så har du ju bättre utgångsläge också och för en dialog med banken att ja, men nu vill vi köpa ett hus i den här prisnivån som kanske är i överkant på vårt lånelöfte. Då får man ju fundera där att ja, men är vi beredd att ta den risken att köpa ett hus för de pengarna på den prisnivån innan vi har sålt lägenheten? Eller ska man då hellre börja sälja lägenheten för att säkra upp pengarna, om du förstår vad jag menar, för att sen kunna gå och leta hus i den prisnivån?
Är det vanligt att det är så? För tidigare när man ser tillbaka historiskt, när det har varit en ganska hög prisutveckling, så har man ju köpt först och sen så har man sålt för att man har varit så säker på att det är så högt tempo i marknaden och att det är sånt underskott på alla typer av bostäder, så att allting har egentligen sålts. Men nu så är det mer vanligt att man säljer först och köper sen.
Ja, det är mer vanligt, mycket, mycket mer vanligt nu än vad det var för 3-4 år sedan. Mm. Att man faktiskt bestämmer sig för att sälja först. Och det betyder väl mer egentligen att, eller det beror egentligen mer på att marknaden är väl mer normal nu än vad den kanske var för 3-4-5 år sedan. Mm. Där det var precis som du sa, en marknad där det var ett alldeles för lågt utbud, vilket gjorde att det blev ett otroligt tryck på marknaden och pressade upp priserna ganska mycket. Nu har det byggts lite mer och det finns ett lite större utbud och lite mer att välja på. Och med det sagt så kan det vara så att ibland så går en försäljning jättesnabbt och ibland så tar det lite tid. Och att en försäljning tar lite tid, det betyder inte att det är något fel på bostaden, utan det är att inte rätt köpare har varit där än. Mm. Och då är det ju än viktigare att man har haft den dialogen också med banken att ja, men skulle försäljningen ta lite längre tid, är det okej eller kommer vi bli pressade och behöva sälja vår lägenhet kanske för ett pris som vi inte ens vill ha eller, eller som vi tycker är för lågt. Och har man haft den dialogen och banken sagt nej, men du kan ha dubbla boende, ja, men då är det ju jätteskönt. Då har man ju tänkt igenom det innan och vet att ja, men det kan bli så, men då klarar vi det också. Mm. Och säger banken att nej, men ni kommer att behöva ha er lägenhet såld först, då är det ju ett läge som man får tänka igenom. Är vi beredda att ta den risken och stå i ett lite mer pressat läge där vi kanske behöver ta ett bud som vi inte ens är nöjd med? Och tycker man inte att det är ett alternativ, ja, men då är det kanske det rätta beslutet då att börja och sälja lägenheten, så man faktiskt vet vad man har i bakfickan också. Mm.
Vet, när jag pratade med Amanda där då, som villamäklare, så pratade hon om det här med på gång för att man skulle förlänga liksom säljprocessen. Mm. Där man har möjlighet att liksom presentera bostaden på hemsidan först och börja få kontakt med kunder och så vidare. Är det något du rekommenderar för lägenhetsförsäljningar också?
Absolut. Det är ju det som jag egentligen var inne på lite grann här för några minuter sedan. Men att ju mer och bättre förutsättningar jag som mäklare får att faktiskt kunna jobba med lägenheten och bostaden under en längre tid, desto större är chansen att jag faktiskt hittar rätt köpare. Och både rätt köpare som kanske är beredd att betala det rätta priset, men sen också som underlättar försäljningen tidsmässigt den dagen det är dags. Mm. Så att det tycker jag att på gång är en supertjänst, och det är någonting som vi faktiskt både vill jobba mycket med och jobba mycket med, för att det ger bättre resultat för både dig som säljare och köpare om du hittar en bostad där, för att det kanske blir en smidigare process, men dels för mig som mäklare att jag kan få mer tid på mig och faktiskt jobba med det och hitta rätt köpare också då.
Mm. Ja, spännande. Du, en annan sak är själva liksom, det är ju både köp och försäljningen där, det är ju lite kring de här faktabitarna som du pratade om tidigare. Och då tänker jag på till exempel föreningens ekonomi. Det är ju någonting som är väldigt viktigt både när man köper och säljer. Men på vilket sätt ska man tänka där då om man är i köpprocessen just med föreningens ekonomi?
Jo, men det är ju självklart en viktig del i det hela. För föreningens ekonomi är ju någonting som man faktiskt köper in sig i och blir en del av. Mm. Och så det är ju självklart jätteviktigt. Sen skulle jag väl säga att i Karlstad här så har vi jättemycket bra föreningar och liksom de allra allra flesta är väldigt välskötta och har en väldigt god ekonomi, och sen så finns det ju föreningar som är extremt bra och föreningar som om man säger kanske inte har funnits lika lång tid eller om man har lite större renoveringsbehov framöver och lite sånt. Men det där är ju någonting som både brukar framgå i årsredovisningar och om man stämmer av med någon i föreningens styrelse, men sen också självklart någonting som vi som mäklare kollar upp och ger svar på. Så jag tycker att har man en bra mäklarkontakt eller man tycker om en lägenhet eller en bostad utifrån en visning som man varit på, så börja alltid fråga den mäklaren om hur föreningens ekonomi och framtida underhåll ser ut.
Bra. Vi hoppade lite där, men vi hoppar tillbaka till det här med säljprocessen. Så när vi har kommit dit att man haft kanske på gång och man Hemnet och så vidare, oavsett vart man liksom marknadsför bostaden då, så kommer man till ett moment som jag förstår är ganska kul, att det är visningen. Där du faktiskt har en visning, har du något sätt att jobba på där och hur du tänker kring det när man ska sälja en bostad och du som mäklare där?
Hur jag som mäklare jobbar på en visning, eller tänker du hur en som säljaren ska ställa ordningen för en visning? Eller?
Ja, både och egentligen. Ja. Jag tror att båda perspektiven är intressanta att lyssna till.
Ja, för utifrån om man börjar utifrån säljarnas perspektiv så är det ju alltid så att självklart ju finare och mer välputsat man kan ha inför visningen, desto mer ökar ju chansen att man får ett bra intryck som både spekulant och intressent när man kommer på visningen. Så att, och det vet jag att skulle nog säga att 99,9% av alla säljare kan skriva under på att man är pedant inför visningen. Så att, men där har vi också bra hjälp att ge, så att vi kan hjälpa till med lite stylingtips och råd och idéer inför både visning och fotografering. Så att, och det är ju någonting som jag rekommenderar, att precis som vi var inne på innan här, att när du tar kontakt med mig som mäklare, att men då är ju första mötet viktigt, att bara liksom titta på förutsättningarna och vad som finns. Och så sen så inför en visning som är en lite längre fram i tiden, där kommer man ju få tips och råd och idéer på hur man ska ställa ordning och vad man ska fram och ta undan och så. Men det är ju en sån stylingtips som vi hjälper till med.
Ja, är det du som gör det eller?
Nej, där har vi ju en samarbetspartner i Heads & Tails som hjälper till. Och då är det ju duktiga tjejer som kommer ut och ger tips och råd och idéer på. För i många fall så kan det räcka med de möbler och inredning som man har själv där hemma. Men sen så i vissa fall så kan man ju välja att faktiskt köpa in tjänsten också och styla upp. Men det är ju lite olika från fall till fall.
Men det händer när de kommer hem och ger dig råd, är det någonting som kostar mig som säljer någonting?
Nej, det är någonting som ingår i vårat arvode och någonting som vi gör för att vi vet att ja, vill man ha de tips och råd och idéerna så är det någonting som kommer att hjälpa försäljningen och få ett bättre slutresultat. Och sen är man absolut inte tvungen att ta det, men det är någonting som i de flesta fall faktiskt ger bra resultat.
Mm, kul. Och du som mäklare, hur jobbar du på visning?
Ja, men jag jobbar mycket egentligen precis som vi pratade om innan, att jag försöker att visningen är till för spekulanten och intressenterna och faktiskt få en känsla av bostaden och få skapa sig en bra uppfattning om vad man själv tycker och tänker om den. Sen så är det ju väldigt olika det där, har man en visning där det är ett visst antal spekulanter så blir det att, ja, men då kan man kanske vara ännu lite mer personlig och man kan verkligen få tid att prata med var och en av spekulanterna, och det är ju ett jättekul sätt om den tiden och möjligheten finns. Samtidigt så är det en visning där det är ganska mycket spekulanter, så kanske det blir så att man försöker att samla ihop alla spekulanterna och ge en liten kortare men informativ presentation av just den här bostaden och föreningen och vad som kan vara bra att känna till och veta om då. Mm. Så att det är lite olika från fall till fall och lite olika beroende på vad det är för typ av lägenhet och storlek och sådär. Så att ja, lite fingertoppskänsla. Det är de här 6-7 åren som jag har jobbat nu som gör att jag jobbar på lite olika sätt beroende på just det här läget då.
Just det. Ja, det var spännande, det var kul. Jag tycker vi har liksom gått igenom den här köp- och säljprocessen och sådär åt båda håll egentligen, och passa på att nämna det här återigen. Jag vet att jag nämnde det i förra podden också, med att ni får gärna mejla in frågor till mig om det är någonting speciellt som just du sitter och funderar på där hemma, att ni vill att vi går in mer i detalj på någon del i det här, så finns mina uppgifter på hemsidan. Men annars kan ni mejla mig på tobias.gren@fastighetsbyran.se. Och innan vi knyter upp säcken och avslutar här, så skulle jag vilja ställa en fråga som jag vet att du inte är förberedd på. Och det är, om du skulle få ge ett råd till någon som väljer mäklare, vad skulle det rådet vara? Hur väljer man rätt mäklare?
Ja, men det är en mäklare som, det viktigaste av allt är förtroende tycker jag. Att du känner att det är en mäklare som du vet att, ja, men han eller hon kan jag ge nycklarna till och vet att hen, säger jag nu då, gör bästa möjliga jobb för att vi ska få den önskade försäljning som vi önskar och vill. Och det behöver ju inte alltid vara, jag menar, priset är ju självklart en viktig del i det hela. Men det kan ju vara att det är en mäklare som du känner, ja, men, eller det viktiga som sagt, att den lyssnar på dina önskemål och gör allt för att komma dit. Så det kan ju vara allt ifrån pris till hur lång tid försäljningen ska ta till upplägget och så vidare. Men det jag vill verkligen slå ett slag för, det vi har varit in och nämnt lite grann tidigare, men att en mäklare som är specialiserad och har liksom ett specialområde blir ju självklart lite mer, har ju dels ett större kontaktnät när det gäller spekulanter på just den typen av bostäder, för att jag som jobbar bara med lägenheter i stan i Karlstad vet ju vilka som är ute och letar i lägenheter i Karlstad.
Mm.
Hade jag sålt varannan villa så varannan bostad som jag säljer kommer inte vara aktuell. De spekulanterna kommer inte vara aktuell för den här lägenheten.
Mm.
Och vice versa så har ju kollegorna som bara jobbar med villor och de träffar bara villakunder.
Mm.
Så att kombon där, men självklart att det är en mäklare som du har förtroende för.
Mm. En specialiserad mäklare som du har förtroende för helt enkelt.
Det är det viktigaste.
Då skulle man ju faktiskt kunna fråga runt i sin bekantskapskrets. Känner ni någon som ni tycker har gjort ett bra jobb? För ofta är det ju ens vänner och bekanta som på ett eller annat sätt känner en och vad det är man liksom uppskattar. Det kan vara ett sätt.
Det är ett jättebra sätt, för har du vänner och bekanta som har gott att säga om en mäklare så innebär det ju att dina vänner och bekanta kanske är lite snarlik dig som person.
Mm.
Och då kanske man har lite samma önskemål eller man ser på saker på samma sätt och rekommenderar dem någon då är det förmodligen en duktig och bra mäklare. Och skulle de ha helt fel så men då får man fråga vidare bland de övriga vännerna. Så det är ett superbra tips.
Mm. Ja, bra, då tycker jag vi stannar där för idag. Då vill jag passa på att tacka dig jättemycket för att du tog dig tid och bjuder på kunskap. Och jättekul att ha dig här.
Supertack, jättekul att få vara här.
Så säger vi hej då, tack för idag.